말씀은 목에서 하셨구나.
Jag ska tala om det bästa. Jo, jag tar en del av texten jag skulle, men vi får återkomma till den. När man tittar bibellexikonet i vår bibel så står det om bön. Har kallats att släppa in Gud i sin nöd. Djupast sett är bön att vända sig till Gud och att ha gemenskap med Gud. Den troendes själ talar med sin Gud. Bön blir därför den högsta formen av andlig verksamhet. När man tittar i Gamla testamentet så varenda bibelbok, profeterna och Nya testamentet också, så är bön det genomgående temat. Det förekommer så ofta så det går inte att mäta. Vi ska gå in på det första bibelstället som bön. Vi ska börja med exempel i Gamla testamentet. Det är från Andra Konungaboken 20. Från första versen till den sjätte. Det handlar om Hoseas sjukdom. I den tiden blev Hoseas dödssjuk. Profeten Jesaja, Amos son, kom till honom och sa: så säger Herren, se om ditt hus, ty du kommer att dö och ska inte tillfriskna. Då vände Hoseas sitt ansikte mot väggen och bad till Herren. Och Herren kom dock ihåg, säger Hoseas, att jag har vandrat inför dig i trohet och med hängivet hjärta och gjort det som är gott i dina ögon. Och Hoseas grät mycket. Innan Jesaja hunnit ur den inre staden kom Herrens ord till honom. Han sa: vänd om och säg till Hoseas, försten över mitt folk. Så säger Herren din fader, Davids Gud: jag har hört din bön, jag har sett dina tårar. Se, jag ska göra dig frisk. I övermorgon ska du få gå upp till Herrens hus. Jag ska lägga 15 år till din livstid. Här bad Hoseas under tårar. Bön under tårar. Bön i nöd. Det är från Andra Krönikeboken. Ett annat exempel från Gamla testamentet. 33, Andra Krönikeboken 33, 12-13. Men när han var i nöd bönföll han inför Herren sin Gud och ödmjukade sig djupt för sina fäders Gud. Och när han på detta sätt bad till honom bönhörde Herren honom och lyssnade till hans bön och lät honom komma tillbaka till Jerusalem som kung. Då insåg man alltså att det är Herren som är Gud. I Matteus 21:22 där läser vi: allt ni ber om er bön ska ni få. Men när ni i tro. När ni tror. Ska ni få när ni tror. Ett löfte om bön och svar. Det som är huvudpunkten i min predikan här idag, det är bön, att det är en viktig tjänst inför Gud. Därför att bön, det behöver Gud. När vi tänker på ordet bön, då är det så lätt att man tänker på våra behov. Man ber om materiella behov, att det ska gå bra i livet och i den tillvaro man lever i just. Att du ska fylla de behoven. Men bön handlar framförallt att behaga Gud. I Ordspråksboken 15 och den 8:e versen så står det att det rättsinnigas bön behagar Gud. Och i levande Bibeln där står det njuter av sitt folks böner. Ett annat uttryck. Så vill vi behaga Gud, be. Den första punkten här, bön förlöser Guds verk på jorden. Matteus 6 kapitlet, 9-10 versen. Det är en viktig vers, det jag ska säga. För det här handlar om när Jesus lärjungen av bedja. För 9 versen. Så skall ni be. Fader vår som är i himlen, helgat blive ditt namn. Kom med ditt rike. Ske din vilja på jorden, liksom den sker i himlen. Och det här ordet, ske din vilja på jorden. Ske din vilja i våra liv, i församlingen, över vårt samhälle. Jesus lärde lärjungarna att be att hans vilja skulle ske på jorden. När Gud skapade människan så gav han henne att råda över skapelsen. Men vi vet, syndafallet, tala om Eva. Rådandet försvann från dem. Det kom till djävulen istället. Och har så gjort under fram till Golgata. När Jesus besegrade djävulen så tog han rådandet ifrån honom. Matteus 28 och 18 säger Jesus att jag har fått all makt i himlen och på jorden. Han gav rådandet till oss genom Golgatan. Johannes 1 och 12 står det så här. Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Där fick människan tillbaks rådandet. Så vi har en funktion genom bönen. Det är att förlösa Guds skeende på jorden. Skeendet i församlingen, i samhället som man sa tidigare, i våra liv. Och det är genom bönen. Åt den som tror på hans namn. Guds vilja med våra liv. Och i Guds plan med vad som ska ske i vårt samhälle och vår framtid och vårt land. Det fanns till före vår bön. Och det är viktigt att komma ihåg det, att Guds vilja är det första. Gud vet alltid vad han ska göra. Hans planer, de finns ju långt innan vi börjar be för någonting. För Guds plan, den är helt klar. Om vi skulle göra en schematisk bild så, om vi säger att den där väggen, det är Guds plan. Där jag står, det är när jag ber. Och på den andra sidan väggen där är bönesvaret. Ha med den bilden nu, jag talar vidare. Gud, han planerar långt i förväg. Och vi är medlet, redskapet, att förlösa det genom bön. Då kommer bönesvaret. Men det visste Gud långt innan. Vi ser det som ett bönesvar. Och då är det ju. Men som sagt, Guds vilja fanns långt innan. Ske din vilja på jorden. Och det här har, för mig har bönelivet fått en större kraft. När jag ber någonting, då vet jag att har jag blivit uppmanad att känna att jag ska be något speciellt, då vet jag att det är Gud och jag planerade. Och bönesvaret kommer. Och det känns övertygande. Jag kan be tro nu, för jag vet det kommer. Jag har Guds ord på. Men vi, här kommer en viktig sak. Vi behöver lyssna in vad Gud vill att vi ska be om. Att vara lyhörd vad anden talar in i mitt inre för. Vi har ett exempel i Nya testamentet, och det är från Lukas 1:13. Johannes döparens födelse. Elisabet var ofruktsam och de var tåren komna, även Zacharias. Men han gjorde tjänst i det templet där en ängel visade sig för honom. Vi läser från den 13 versen i Lukas 1. Men ängeln sa det till honom: frukta inte, Zacharias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig, och du ska ge honom namnet Johannes. Ängeln sa: din bön är hörd. Alltså hade Zacharias bett om det här. Han bad till Gud, fast det inte fanns ett hopp. Hon var ofruktsam och de var tåren komna. Ändå bad Zacharias och fick svar på detta sätt. Därför att Gud hade redan planerat att Johannes skulle födas och uppfylla det verk som han skulle förbereda Jesu tid på vår jord. Han banade vägen för Jesu tjänst långt innan. Cornelius har ett annat exempel från Apostlagärningarna 10, första till fjärde versen. Han var ju en officer, och han är ett exempel på hur Guds vilja blir förlöst genom bön. Trots att han inte var frälst i det begreppet som ni tänker på. Men en dag fick han, Cornelius, besöket av en ängel. Vi läser från första versen i Apostlagärningarna 10. Vi kan ta från tredje versen. En dag omkring 9:e timmen såg han tydligt i en syn hur en Guds ängel kom in till honom och sa: Cornelius. Han stirrade förskräckt på ängeln och frågade: vad är det, herre? Ängeln sa: dina böner och dina gåvor har stigit upp till Gud som ett offer som han kommer ihåg. Gud hade hört Cornelius böner. Och vi kan vara säkra på att Gud inspirerade Cornelius att bedja. Varför tror ni han hade förberett Cornelius? Därför att Gud hade planerat att hans hus skulle vara det första huset från hedningarna som skulle komma till tro. För det var en milstolpe i kristendomens historia. Cornelius familj och hus, hela huset. Och det gick i uppfyllelse genom Cornelius böner. Vi behöver mer och mer inse vilken makt det finns i bönen. Jakobs brev 5:16. Mycket mäktigt och verksam är en rättfärdig människas bön. Mäktig och verksam. Gud har redan bestämt vad vi ska göra, vad han ska göra genom vår bön. Där är han med i sin kraft och leder oss vad vi ska bedja om. Det finns en punkt här som jag har skrivit ut: be ut dina önskningar, inte dina bekymmer. Filipperbrevet 4:6. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkan och bön med tacksägelse, som Jocke tidigare läste här. Låt Gud i allt få veta. ska inte bekymra oss. Han vill framförallt veta dina önskningar, inte dina bekymmer. För de känner han till bättre än vad du själv gör. Gud lägger ner en önskan i oss för det han vill att vi ska be om. Och då har vi fortfarande den här bilden. Gud har planerat, vi ber. Och bönesvaret finns där borta. Även församlingen, som församling ska förlösa Guds vilja, både i vår bygd, i vårt samhälle där vi lever och bor. Lukas 19:46. Han sa det till dem, det står skrivet, mitt hus ska vara ett bönens hus. Viktigt att församlingen ska vara ett bönens hus, för att vi ska förlösa Guds plan. Vi tittar på den första församlingen från Apostlagärningarna 1:14. Alla dessa höll enräktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, bland dem Jesu mor Maria och vidare hans bröder. Jag tittar på grundtexten på det här, att de var tillsammans vid samma tid och på samma plats, och det bad med passion. Den första församlingen, den föddes i bön. De bad i den övre salen innan anden föll, och de höll fast i sina bön. De fortsatte tills det hände. Man ser det i den andra kapitlet Apostlagärningarna, vers 42. De höll troget fast i apostlarnas lära och gemenskap, vid brytelsen av bönerna. Vad blev resultatet av att de höll fast i undervisningen och nattvardsfirandet och bönerna? Det ser vi i vers 43 i samma kapitel. Och fruktan kom över det alla, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Här också finns det en, när det står att fruktan kom över alla, så finns det en större betydelse i grundtexten. Och den verbformen, det är att det, Guds fruktan fortsatte att komma över dem, om och om igen. Det var inte en gång, utan det fortsatte som i vågor kom det. Och detsamma gällde även när det gällde undren och tecknen. De kom ju. Det var inte en engångsföreteelse. Det kom undan för undan. Därför att de troget höll ut i bön. Romarbrevet 12:12 står det om uthållighet i bönen. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Bön är ett arbete. Därför behöver vi vara uthålliga i vårt arbete. Efesierbrevet 6:18 står det, vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Här uppmanas jag hålla ut i bön och vaka. Vi ber för andra. Ett annat exempel från första Timoteusbrevet 2, första till fjärde versen. Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Först av allt uppmanar jag till bön. Hur viktig är inte bönen? Först av allt. Här måste bönen få första prioritet i våra liv. Det är ju andens kommunikation med den eviga världen. Det stod i första versen bön för alla människor. Åkallan förbön och tacksägelse för alla människor. Inte bara för dem vi tycker om. Det är lätt att be för dem vi tycker om. Men för alla, även våra fiender. Gud vill använda oss för att förlösa hans vilja. För människor i vår omgivning, i din närhet, i ditt arbete, församlingen, överallt. Det är Guds vilja att vi ska bedja för varandra. Det står också i andra versen i första Timoteusbrevet, andra kapitel, andra versen. För kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Och när Paulus skriver det här, då ska vi tänka på att Nero, han tände eld på Rom och skyllde på en kristna när Paulus skrev det här. Så man har det i bakgrunden när man läser den här versen. För kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv. Med den bakgrunden skrev han det här. Och vi behöver ju tillämpa det här och be för våra kung, vår kungafamilj, vår regering och riksdagsmän, för landsting och kommunen. Låter lite märkligt, men det är Guds vilja. Vi har ordet på att vi ska bedja för dem. Och vi ska bedja framförallt också för våra andliga ledare. Första Timoteusbrevet 2:2. För alla i ledande ställning ska vi be för. Och för ledarna i vår församling ska vi be för. Därför att vår uppgift är att be och förlösa Guds vilja för dem. Så tänk på det, att be för församlingens ledarskap. Församling Korint, för andra Korintierbrevet 1, vers 10-11. Där ser man att de bad för Paulus. Ur en sådan, från 10 versen. Ur en sådan dödsfarare räddade han oss, och han kommer att rädda oss. Till honom står vårt hopp, att han även i fortsättningen ska rädda oss. Där också, ni hjälper oss genom er förbön. Där fanns en församling som bad för Paulus. Och han fick lida mycket för att ge evangeliet till hedningarna. Och precis på samma sätt ska våra förböner hjälpa ledarskapet i vår församling och i vårt land. Bön för församlingen. Vi är kallade att be för församlingen. Och inte minst för den vi tillhör. Kolosserbrevet 4:12 fanns det en man som heter Epafras, som är en av er hälsar. Står det i 12 versen. Han är en Kristi Jesu tjänare som alltid kämpar för er i sina böner. För att ni ska stå fasta, fullkomliga och helt övertygade om allt vad Gud vill. Han hade nöd för sin hemförsamling i församlingen i Epafras. Han bad mycket för den. Och bön för vårt samhälle där vi bor. Kvarteret, grannarna. Om det står det i första Timoteusbrevet 2, vers 8-9. Jag vill nu att männen på varje ort ska be med heliga upplyfta händer utan vrede och diskuterande. På samma sätt ska kvinnorna be på varje ort. Avslutningsvis, bön, det förändrar klimatet i ett samhälle. Vi arbetar under så lång tid i den här församlingen. Och vi fortsätter att be för vår bygd och vårt samhälle. För det är Guds vilja. Och när vi gör det, så vet vi, det finns ett bönesvar där borta. Vi vet inte när, för Gud har hand om tiden. Så jag vill påminna oss om att våra böner är mäktiga och verksamma. Jakobs brev 5:16. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Jag avslutar med ett gripande kapitel, eller en gripande vers från Matteus 6:6. Den här ska du ta till dig, för den är en av de grundläggande för ditt böneliv. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Stäng din dörr om dig och be, ropa. Bön förlöser mycket. Nöd, förkrosselse. Då har du rätta ingredienserna för att det ska ske någonting både i ditt liv och i församlingen. Bön under nöd och under tårar. Jag har berättat det förut här, under åren min jag och min fru var skilda. Vi var skilda i 14 år. Jag var en period när jag absolut inte rörde mig i kristna kretsar. Tvärtom. Då plötsligt en natt på en färja kommer Guds ande över mig. På ett sätt som jag inte kan förklara. Men jag förstår det nu när jag, att det var Guds plan. Att jag skulle be under nöd och tårar. Jag fick så nöd i detta rum på båten jag låg. Jag låg och bad och grät. Upplyfta händer. Och nu ser jag. Gud hade redan planerat vad som skulle ske. Därför gav han mig denna nöd. Jag bad för min frånskilda fru. Fast jag själv var gift i ett annat land just då. Och jag bad för mina barn. För jag vet, jag visste så väl att jag var så fel det kunde vara. Men nu förstår jag. Bönen förlöste det som Gud sen gav oss som bönesvar. Att komma tillbaka till Gud. Min fru fick gifta om oss, min fru fick möta Gud i sin bil. Totalt förvandlad. Hon åkte hem ifrån på eftermiddagen. Kom tillbaka senare på kvällen. Fullständigt förvandlad. Under tårar berättar hon Guds kraft i livet. Så förändrad hon blev. Därför att Gud hade planerat redan vad jag bad om. Och det var många fler som bad. Våra föräldrar bad. Så ta med dig det här. Gå in i det fördolda. Stäng din dörr och bed. Vad Gud lägger på ditt hjärta. Det är min bön och min längtan. Som Emily sjöng i sången. Att få längta. Att få uppleva mer av Gud. Kära Jesus. Tack för att du alltid hör våra böner här. Tack Jesus. Förlös bönens kraft i församlingen. I våra församlingar i Nyköping. Och runt om på Gud, Herre. För oss tillbaka, Herre, på dina vägar, Herre, där vi får uppleva Guds kraft och din välsignelse, Herre. Och att anden får komma in i våra liv, Herre. Och vi får beleva ett andligt liv, Herre. Och att vi under tårar och bön, Herre, får ropa om en förändring i vår bygd, Herre, och i våra församlingar, Herre. Välsigna du, Herre, alla våra församlingar i vår bygd, Herre. Att din heliga ande ska börja tala till människor, Herre. Att vi får börja beda om en förlossning, Herre. Att anden ska börja tala till människor. Och resa upp ledare och profeter i våra församlingar, Herre. I Jesu namn, välsigna församlingen. Amen.